Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Välkommen till Riket tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
Ny EU-lagstiftning.
Det har kommit, under 2022 kom det ny EU-lagstiftning kring hur fonder ska redovisa sina avgifter, att det ska bli mer transparens och att kostnader som tidigare bara har liksom inte redovisat ska göras istället för att bara tas på avkastningen.
Mm. Alla fonder kommer nu att se dyrare ut.
Den här nya EU-lagstiftningen kommer medföra att om inte fonder redan har höjt sina avgifter så kommer de att göra det. Men det fina är, de här avgifterna har vi ju redan alla betalat tidigare. Så trots att det ser ut som en höjning så kommer vi inte betala mer, utan det kommer vara samma. Men man behöver inte bli chockad som jag blev, bara så, gud, den har blivit mycket, det har jag haft fel. Utan nej, det är bara att kostnaderna redovisas mer transparent. Och det är bra.
Olika typer av avgifter.
Vi kommer att prata om olika typer av avgifter som belastar en fond, direkta och indirekta transaktionskostnader. Vi kommer att prata ganska mycket om spread, den här skillnaden mellan liksom köp- och säljkurs och hur det drabbar fonder. Och framförallt räntefonder kommer att öka, se ut att öka mycket i avgift till följd av det här.
Varmt välkommen till Riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Välkommen till dagens avsnitt 306 som är reklam för Lysa, där vi intervjuar Patrik Adamsson. Och detta är ju detta blev ett lite nördigt avsnitt, men det hänger ju så fint ihop med det förra avsnittet 305 där vi pratade om avgifter. Och jag ska faktiskt, man ska ge äras den som äras bör. Och det var ju faktiskt både Patrik som uppmärksammade oss på den här nya EU-lagstiftningen, som de på Lysa har suttit mycket med.
De måste ha koll på det.
De måste ha koll på det. Och sen ringde han så bara, du Jan, du vet, det kommer se ut nu att vi ökar från 0,3327 till 0,374.
Alltså, det är så roligt.
Vadå då?
Nej, jag vet, du pratar ofta med Patrik, men alltså just det samtalet. Ja, men jag var inte närvarande.
Nej, nej, men för att de är så, vi ska alltid sänka avgifter och avgifter, du vet, alltså han blir ju på genuint lycklig när han lyckas sänka avgifter med en baspunkt, alltså så 0,01%. Men det fattar man också, alltså du vet, 0,01%, det kan man säga, vem bryr sig? Fast du vet, förvaltar man över 20 miljarder, du vet, det spelar roll.
Ja.
Och det var faktiskt han också som inspirerade till förra avsnittet, som bara sa, shit, vi har inte gjort ett avsnitt om avgifter. Men detta blev lite nördigt. Detta avsnitt kommer bli lite nördigt även om det är allmänbildande. Och vi försöker ändå så att alla kan hänga med.
Mm.
Men vi kommer prata mycket om den här EU-lagstiftningen. Och grejen är ju att vi såg till exempel att räntefonder kommer höjas med i snitt 0,2%. Vi har till och med sett vissa fonder i Sverige som har ökat med 0,4%. Så att jag tycker att ja, men detta är intressant, detta är positivt. Och sen ska jag framförallt, efter 306 avsnitt, så är det Patrik som kom med den här tumregeln för hur man snabbt kan räkna ut avgiftens påverkan som vi byggde mycket avsnitt 305 för. Så att, ja, vad tog du med dig? Ni, förutom att ni retades med mig när jag skulle citera Jack Bogle.
Ja, nej, men jag vet inte. Men jag tänker mer på det här med att Det konstiga är att avgifterna ser ut att bli högre.
Ja.
Men de är inte det. Alltså jag kan inte riktigt få grepp om det.
Ja, men om man säger så här, att om en fond historiskt har kostat 80 kronor och sen har man betalat 20 kronor som inte syns, för de har aldrig redovisats, men de 20 kronorna har kostat oss att vi har inte fått de 20 kronorna i en högre avkastning.
Nej, precis.
Än med. Mm. Så nu är skillnaden så här, du kommer fortfarande få samma avkastning, alltså allt annat lika, och det kommer stå att du betalat 100 kronor istället, så att man flyttar de där 20 kronorna, flyttar man så att de blir tydliga. Men du har fortfarande historiskt bara betalat 100 kronor.
Mm.
Ja. Vi behöver inte göra det mer komplicerat än så, utan jag tänker att vi släpper på Patrik. Varmt välkommen tillbaka, Patrik Adamsson. Du är ju vd och grundare till Lysa och du har ju haft en lång bakgrund i finansbranschen, jobbat på Merrill & Lynch, varit i London, jobbat med private equity, kom hem till Stockholm, jobbade på Nordstjärnan och sen för ett antal år sedan så blev det Lysa tillsammans med ett par medgrundare. Och nu är du liksom en av, jag tror, den gäst som har besökt oss flest gånger. Så välkommen!
Vad roligt, tack så mycket. Det är jättekul att vara här igen.
Ja, något du vill lägga till?
Nej, det tycker jag inte. Det känns som att många av de här sakerna är rätt långt tillbaka i tiden nu. Vi har på med Lysa och funnits i 6 år som man kan bli kund nu.
Så ja, men precis. 2017
precis.
Vill jag minnas. Precis, det var ju då jag brukar berätta att jag hade min existentiella kris. För jag var så här, innan hade jag mina fondportföljer och sånt. Och sen kom ni och så var så här, okej, de gör det enklare, de gör det snabbare, de gör det billigare. Vad ska jag göra? Men tydligen har vi båda mycket att göra.
Ja, så det är bara för, man får tid över till annat som man kan fylla tiden med istället.
exakt. Men du, vet vad? Så här, du ringde ju mig här om veckan lite entusiastisk och var så här, Jan, så här, vet du vad, jag har en idé. Ska vi nörda lite? Och jag bara, ja! Liksom om avgifter. Och det var ju så att det har kommit ny lagstiftning. Eller inte ny, alltså den kom ju 2022.
Mm.
Men den skulle börja gälla liksom i juli 2022. Men sen blev det uppskjutet och så skulle det börja gälla 1 januari. Men den är väl fortfarande inte igång. Så jag tänker att vi ska prata lite om det. Det blir liksom fördjupning i avgifter. Men jag tänker så här, om vi börjar ett steg bak. Varför tycker du det är viktigt med avgifter? För du är typ den jag känner som är mest nördig när det gäller du ska få prata, men Patrik kan ringa och bara, vet du vad, nu har vi förhandlat ner växlingsavgiften en baspunkt, alltså 0,1 problem, och är jättelycklig över det.
Ja, nej, det är väl specialintresse som man verkligen kan nörda ner sig rejält i. Och om man ska säga varför, så när man tycker att det är fantastiskt roligt med sparande investeringar som jag gör, och man börjar titta lite närmare på det, då kommer man rätt snabbt fram till att bland det viktigaste, om inte det viktigaste man kan tänka på, är vilka avgifter man betalar. Så att det ligger väldigt varmt kring hjärtat.
Men om du ska ta det ytterligare så här, för den som lyssnar, varför ska man lyssna på ett avsnitt om avgifter? Vad har det för påverkan på den vanliga spararens liv? Liksom?
Jag skulle säga att det har 2 stycken påverkan. Den första påverkan är att du får mindre pengar över till dig själv, helt enkelt. Så att du får mindre pengar att spendera på annat, ju större avgifter man betalar. Och den andra delen är att det påverkar incitamenten i finansbranschen. Så precis som i vilken annan bransch som det gäller. Så beroende på var man som finansbolag, om man ska sälja en produkt, tjänar mer pengar eller mindre pengar, så kan det påverka hur man presenterar saker. Så det är väldigt viktigt att vara medveten om det som kund. Vilket av de här alternativet tjänar det här bolaget som jag pratar med mest pengar på?
Jag tänkte, varför ringde du Jan och frågade om ni skulle nörda kring avgifter? Var det då
för att jag är lika nörd.
Det satt igång det hos dig, Patrik.
Vi är några, rätt många på Lysa som är rätt nördiga det här. Och vi satt och pratade om det. Och då så tänkte jag lite efteråt så här, att vem mer kan vara väldigt nördig kring avgifter och tycka det här är intressant? Och den listan blev rätt kort. Men Jan var högst upp på den. Och det här är faktiskt väldigt... det vi kommer att prata om nu, det är väldigt bra för att det gör att avgifter, kostnader blir ännu tydligare vad man betalar. Men det är också något som har gått lite under radarn, så det är inte så många som har pratat om det här. Det finns inte så många artiklar att det har kommit en ny lagstiftning, en ny förordning, och att det påverkar just för fonder och försäkringsprodukter hur man ska redovisa avgifter.
Mm. För det var en ögonöppnare för mig, det som du sa också just med incitamenten, att du sa också att detta är ju det största problemet i finansbranschen, att har du liksom en rådgivare som kan tjäna olika pengar
beroende på vad den på andra sidan
liksom bordet väljer, så blir det ju väldigt svårt att få liksom oberoende eller objektiv rådgivning. Eller,
som det bästa alternativet i fondväg för dig. Liksom.
Ja. Och vi har ju pratat om detta i andra sammanhang, exempel om man tar en bankrådgivare som ska sälja en fond som kostar 1,4% eller 0,2%. Alltså då pratar vi ändå 7 gånger skillnad. Så kunden, så att jag tror det var ditt exempel, så sa du så här, men du vet, rådgivaren har råd att tappa 6 kunder. Och att den sjunde väljer så tjänar den lika liksom mer pengar än på de andra 6. Mm.
Men Jan, du, på Instagram hade vi ju en graf, eller ett quiz var det väl, där vi frågade så, vad tror du att försvinner liksom, hur mycket pengar försvinner i avgifter?
På 1%, ja. På 1%,
om man har 1% avgift på sin fond.
Ja.
Och folk svarar fel på det, för det är så svårt att fatta att det kan vara så mycket, vad var det, 30% av vinsten eller någonting
precis,
sånt?
Jag hade ett exempel där jag sa så här, men man sparar i 25 år så här, 100 000 från början, 1000 kronor i månaden, och så har vi 2 fonder, en som kostar 1,3% och en som kostar 0,3%. Och då gav vi alternativ så här, hur mycket mindre får man? Får man 1% mindre i vinst, 10%, 20% eller 30% mindre lägre vinst? Mm. Och då var de flesta så här, gissa på 10, ja men det är 10% mindre. Nej, men det är det inte, det är 30%.
Ja. Och det här är rätt komplicerat, för att man tänker på att man betalar för en tjänst som ett finansbolag säljer, så är det rätt mycket annorlunda, eller det är oftast uppslagt på ett annorlunda sätt jämfört än att man går ut och köper i princip vilken annan vara som helst. Och man kan dela upp det på några delar, men en sån här del är att istället för att, eftersom det är där ofta du har dina pengar, om det är på en bank eller du har den i en fond, så tar man ju avgiften i banken eller du tar avgiften i fonden, och sen kan du gå in och se vad du har betalt, men inte så att du tar fram ett kreditkort och sen betalar du och sen ser du avgiften. Och det är rätt naturligt att det är så, just eftersom det är där dina pengar finns på banken.
Mm. Och då blir det ju lättare att ta dem också, för det syns ju inte.
Ja, alltså det är svårare att åtminstone hålla koll på det som kund. Sen är det en annan sån här del som ni är inne på, och det är att avgiften är väldigt låg idag. Mm. Så säg att man betalar 1% i avgift. Sen, som ofta de här avgifterna fungerar, så är det ju så att varje dag då betalar man 1% delat med 365. Så att då är det ner på ett väldigt litet belopp som det rör sig om. Alltså mindre än 0,01% som du faktiskt betalar idag. Så jag kan säga, men jag kan, innan jag tar tag i det, det är inte så mycket just idag, så jag kan vänta lite på det. Men som man säger, så att 1% blir väldigt mycket pengar över tid. Mm. Och då är det precis som att ränta på ränta är någonting som är väldigt positivt. Man investerar att, ja men, jag investerar, jag kanske har 100 000, jag får 110 000 efter ett år, de har gått upp 10%. Nästa år, om jag får 10% till, ja då får jag, är uppe i 121 000. För det kommer en ytterligare 1 000 lapp från första jag tjänat. Så avgifter funkar på samma sätt, att, men negativt. Så det blir hela tiden lite värre.
Det blir liksom en alternativ kostnad, och det tror jag många inte tänker på. Ja. Utan man tänker bara så här, ja, men jag betalade 100 000 i avgift under den perioden, liksom kanske 25 år. Men vi tänker inte så här, men de där 100 000 som betalade avgiften, de hade ju kunnat tjäna nya pengar till dig.
Precis, och sen är det den här att jag tycker också det är jättesvårt att tänka när man kommer upp till 30%. Men en bra tumregel är ändå att om man tänker att man har, säg, en 10-årsperiod och sen är det en avgift man betalar. Det är inte exakt på grund av ränta-ränta-effekten, men det är rätt bra att ha den avgiften gångat med 10. Alltså det ger en approximativt rätt. Så säg att du betalar 1% i år och sen så går det 10 år, ja, då har du betalt 10%
i avgift. Av vinsten.
Av totala beloppet.
Av totala beloppet.
Av totala beloppet.
Mm, så är det ju. Mm.
Och det är inte exakt rätt, för det kommer kanske gå upp eller ner lite som påverkar. Men liksom, istället för att gå in som en tumregel, så kan man bara ta den procentsatsen och så gångar man det med 10. Och där är det ju särskilt viktigt kanske om man tänker till pensionen. För där är det många som har 30 år till pensionen. Det är inte ovanligt att avgiften ligger på 2%. Och tar du då 30 gånger 2, då är det 60% som, så det blir väldigt stora siffror av det hela.
Och, vad tänker du, Karin? Man tänker inte att man betalar 60% i avgifter.
Nej, och jag har inte fattat att det kan vara så höga avgifter heller på, i vissa pensionsfonder.
Nej, men vet du vad? Där finns ju en leverantör som vi använder i ett sparande för barnen som har med bostäder att göra. Där finns ju en fond som kostar 2,7%. Alltså, du vet, det är bisarrt.
Ja, det är bisarrt.
Och ofta kan man säga att om man tittar att många av dem, det finns många bra produkter som man kan välja, så att man inte, det är inte ovanligt att det ligger upp mot, kan ligga upp mot 2% om man räknar totti. Men det finns också många alternativ som är billigare, så jag skulle inte säga att det ändå är snittkunden i sin pensionssparande i Sverige. Mm. Mycket på grund av att de kollektivavtalslösningar som finns, som man kallar för kryssval, de är bra prispressade generellt sett.
Faktiskt, den kapital... Alltså så här, jag har massa statistik på det här, men genomsnittsfondavgiften i Sverige tror jag ligger på 1,4%. Den har sjunkit sedan 2011 och vi ligger typ näst bäst i Europa. Mm. Så vi ska faktiskt vara ganska nöjda. Jag tror att den kapitalviktade fondavgiften i Sverige ligger på 1,01%. Eller något sånt. Så att det är ändå hanterbart.
Ja, och om man tittar så här internationellt sett i jämfört med olika europeiska länder, så är fondavgifterna i Sverige ligger rätt bra till. Och även om man tittar kring finansbranschen, hur det funkar. Vi har haft en del utmanare, liksom nätmäklare, de bankerna som finns har fondtorg som är ändå digitaliserade. Så att även om jag tycker att det är för dyrt i Sverige, så är det ändå bättre än vad det är många andra länder.
Men då undrar man ju hur det är utomlands.
Jo, men det kan jag berätta. Det var ju det jag tänkte säga. Ja. Så Sverige har 1,01. Det var typ 2020 i kapitalviktad från genomsnittsavgift i Sverige.
Kapitalviktad.
Man tittar inte på vad... Man, istället för att ta så här, hur många fonder finns det i Sverige, och sen räknar man snittkostnad på alla fonder, så tittar man, vad har människor satt in sina pengar och vad betalar folk då i snitt? Ja. Vad är den kapitalviktade snittkostnaden? Mm. Då ligger den på 1,01% typ 2021 eller något sånt, någon siffra jag hittade. Vilket land, då får ni gissa nu, då blir det frågesport till dig som lyssnar också. Vilket land har högst fondavgifter i Europa?
Schweiz.
Nej.
Borde jag veta.
Frankrike.
Jag skulle, om du har sagt lägst, har du gissat på Irland eller Nederländerna?
Nederländerna är lägst. Ja. Det är helt rätt. Och Sverige är nummer 2. Ja. Sverige är nummer 2.
Och om du säger vem har högst.
I EU. Så,
Tyskland ligger väldigt högt, men jag tror inte de är högst.
Nej.
Det är lite svårt en del av de länderna som är i Östeuropa, för de har inte så bra koll på. Jag tror Italien ligger rätt högt.
Ja, sluta där. Så är det bra.
Italien.
Du är så skön. Det tänker jag alltid. Jag tänkte Italien.
Jag
vet inte, det är fusk eftersom vår vän Patrik här, han har koll på sånt här.
Men du resonerade ändå fram, Karo bara visste. Alltså det är det som
jag visste det. Fast jag sa inte det. Så Italien, vad har de då?
2,02.
Som i
har,
snitt.
Ja, som har dubbelt,
så då kan man ha så 4 typ i en fond.
Ja, säkert. Mm. Säkert skulle
det
vara.
Men det som är lite svårt att säga kring det här, det är för att så det kan vara fondavgifterna, men sen kan det vara en fråga där hur man tar betalt för andra tjänster runt omkring. Så ibland så tillkommer det ju då rådgivning, eller det kan tillkomma portföljförvaltningsavgifter eller försäkringsbaserade avgifter och liknande, så att det är det som gör det rätt komplext också med avgifter, och därför man kan nörda ner sig. Kanske man har lyssnat och tänker mig att hur kan man nörda ner sig en sån här sak? Men det är för att det är nästan bottenlöst på olika sätt. Att liksom hur, för det fungerar olika i olika länder och det är olika komponenter.
Ja. Jag tänker faktiskt att vi ska gå igenom alla komponenterna, men först så ska vi bli lite upprörda faktiskt. Då fanns det en, jag vet inte om det var en studie eller en bok som hette Hedge Fund Mirage, som kom 2012 av en person som heter Simon Lack. Och han undersökte amerikanska hedgefonder. Och det här, hedgefonder, det är ju de som jag tycker är värst. Alltså de tar ju mest avgifter, de ska vara exklusiva och massa sådant. Så mellan 1998 och 2010, då tjänade de, håll i er, 379 miljarder US-dollar i avgifter. 379. Vill ni veta hur mycket vinst som gick till andelsägarna under samma period? 70 miljarder. Så att det totala värdeskapandet var alltså 450 miljarder och 380 av de 450 miljarderna gick till fondförvaltarna. Så att förvaltarna tog 84% av vinsten, investerarna fick 16%. Och om man tittade på att det gick ofta inte att investera direkt i de här hedgefonderna, utan då var man tvungen att ha sådana här feederfonder, att man går via en fond för att komma åt den andra fonden. Räknar man in feederfondernas avgift så tog hedgefondförvaltarna 98% av all vinst och investerarna fick 2%. Och detta är ju så här, detta är ju varför jag tycker avgifter är viktigt, för det var ju redan Jack Bogle, han som startade Vanguard och är liksom så här typ indexfondernas fader, han sa så här: tycker du som sparar att det är rimligt att du går in med 100% av kapitalet, du tar 100% av risken, men du får bara typ 50% av vinsten?
Om ens det.
Om ens det, i vissa fall.
Alltså det är som man blir mållös. Man tror inte det är sant.
Ja. Vad tänker du?
Med de här för hedgefonderna.
Ja, nej, behöver inte vara hedgefond. Nej, inte men, hedgefonder,
det som han beskrev i sin bok, Hedgefund Mirage.
Ja. Just det där, det är nog ett extremfall. Det är otroligt mycket pengar då, så det var inte en liten fond utan det var en stor fond och det var stora avgifter. Det är nog ett extremfall.
Det var extremfallet.
Men jag tycker det räcker om man tittar på ofta vad avgifterna ligger på. Och vi pratar då om i Sverige fondavgifter lite över en bit över 1% och Italien 2%, och du tänker ändå till pensionssparandet att det blir en för stor total andel som försvinner i avgifter. Sen så är det några till saker som kan vara lite krångliga att tänka på kring avgifter. Och det är att det är annorlunda i finansbranschen än vad det är nästan också i alla andra delar av ekonomin. Där du normalt sett när du betalar mer pengar för någonting så får du någonting med högre kvalitet. Det är ju det vi är vana vid. Att jag menar, en bil som kostar 50 000 mer är... eller 100 000 mer är bättre än en bil som kostar 100 000 mindre om man ska köpa någonting. Eller en jacka som kostar mer är bättre än någon som är billigare. Men i finansbranschen är det nästan alltid tvärtom. Att en billigare produkt är bättre än en dyr produkt för kunden. Och det där är väldigt svårt att förhålla sig till. Det är väldigt ointuitivt.
Ja, förlåt.
Nej, så att, sen finns det också det att... Sen kan man ska inte heller gå till andra extremer och säga liksom att det är alltid bara det som är absolut billigast som är bäst. För då kan man ha två stycken problem som inträffar. Det ena problemet, enligt mig då, det är att det är inte tillräckligt diversifierat. Det är klart, om vi hade gjort en fond med 10 innehav, då hade det varit mycket enklare än om man gör en fond med flera tusen innehav. Då blir avgiften lägre, så då måste man ha någon form av diversifiering. Och den andra delen kring det... det är att ibland så kan det bli billigare om man använder syntetiska kontrakt istället för att köpa fysiska aktier, så att säga. Och jag tror det är lite komplext, men istället för att man köper liksom en aktie och håller den i fonden, så kan man köpa ett kontrakt på ett index som ska replikera en viss utveckling. Och då går det att göra det lite billigare, men det kanske man inte vill ha, utan man vill ha det fysiskt replikerande. Så att,
säger du att du äger en Rolex-klocka, så vill jag att du har Rolex-klockan. Liksom.
Ja, alltså, ja, att inte, lite så helt enkelt, att det är inte någonting som replikerar.
Ja.
Sen kan det finnas anledningar när det är bra att ha en liten del av portföljen.
Ja, men
det här måste man få, liksom en, där måste man få till en balans helt enkelt.
Ja. Men vet du vad, nu känner jag mig idag som liksom så här sug på Jack Bogle.
Ja.
Och vet du vad han sa? Han sa så här: i finansbranschen så får du vad du inte betalar för.
Mm.
Liksom, så att, och han var så här, costs matter.
Jag behöver tänka så, vad menar han där? Du får vad du inte betalar för.
Ja, men det är det som det var sammanfattningen av Patricks så här. Men för, så här, vi säger allt, Jack Bogle, han hade alltid många citat som var så här, tvärtom. Och då är det så här, du får vad du betalar för.
Jaja.
Så låter det. Mm. Och då var han så här, du får vad du inte betalar för.
Jo, men om jag då betalar... eller du vet, jag blev helt så förvirrad här nu. Vad menar han med det? Jag okay, lyssnade på dig, Patrik.
Låga så avgifter. Bara,
jo, för då, jo. Har jag en fond med låga avgifter eller har jag en fond med höga avgifter, så bara, vad får jag när jag inte, eller vad får jag i den låga fonden?
Så här, låga avgifter är bra. Yeah. Så du vill inte betala för saker. Du får bättre kvalitet på låga avgifter.
Ja, yeah. Okay. Då får jag, ja.
Det kändes som att det här citatet
alltså,
var inte något...
Jag vet inte vad som hände med mig. Men det som är kontenten är att det är bra med låga avgifter.
Ja.
Ja. Vi måste klippa bort detta, men det blir ju...
Jag hänger inte helt med på citatet heller faktiskt.
Ja, men vad fan? Okej, bra.
Ska vi klippa bort det?
Ja, jag känner mig lite angripen här.
Nej, men ta något annat.
Ta något annat.
Jag tycker annars att han är bra.
Ja, Jack Bogle. Men vet du vad?
Men det du skulle kunna göra istället är att du skulle kunna ta den här med Warren Buffett.
Ja.
Som det här att hans kompisar som är vana att betala mycket, det är de som investerar sämst.
Okay.
Ja, det är, ja,
känner du igen den?
Nej,
jag känner också igen den, ja.
Nej, men att de som oftast har sämst portfölj av hans vänner, det är de som är mest förmögna, för de är vana att det är liksom deras förmögenhet och att de ska kunna betala för någonting, då ska de få någonting som är bättre i livet, om det är bättre i USA skolor eller vad det är, mat.
Ja.
Liknande.
Mm. Ja.
Så det hade varit ett alternativ.
Okej, okay. Nu tänker jag att jag byter samtalsämne här.
Ja, absolut.
Fondbolagens fondförening gjorde,
fondbolagsförening, ja.
Fondbolagens förening gjorde en undersökning där de tittade på så här, om människor vet om fondavgifter och vad de tittar på när de väljer fonder. Vet du hur många som kollar på fondavgiften? Och hur många?
Jag tror inte det är så många.
Nej, 30% av alla kollar inte ens på fondavgiften. Så den är liksom inte ens med i beslutsprocessen. 40% tror jag det var, 47% tyckte att den var viktig, men de kollar inte alltid den.
Mm. Jag tror det är lite som en bil när man ska köpa bil. Låt oss säga att det är jag då och jag tittar så på färgen, om det är fin, liksom, fin kaross och sådana saker. Men jag kollar inte så mycket vad den kostar att underhålla. Typ.
Nej.
Ungefär så.
Nej, och sen var det så här att 47% av alla som köper en fond, den viktigaste, det tror jag ni kommer gissa, vad är den viktigaste faktorn?
När man köper fond?
Ja.
Jag har en...
Ja. Typ namnet eller något sånt.
Historisk avkastning.
Exakt. Så, ja. Du bara, okej, för dig som bara lyssnar så Patrik, det himlade med ögonen.
Ja. Jag vet att det är ju också väldigt naturligt att man gör det, och det finns ett... Det kan ju finnas ett litet värde i att titta liksom på historisk avkastning. Om man tänker på, men är det här en aktiefond och hur mycket har den avkastat? Eller en räntefond och hur mycket har den avkastat? Speciellt om man tittar under långa tidsperioder. Men ofta när man tittar på historisk avkastning så blir det ju, vad har gått bäst de senaste åren? Det är väldigt naturligt. Alltså jag har ju suttit och tittat på det här också, ska jag säga. Liksom det är väldigt mänskligt.
Jag är inte oskyldig heller.
Och kanske därför jag... Och det blir väl lite så för att om man då väljer att investera istället, som jag tycker man ska göra väldigt brett, liksom i fonder med låga avgifter, så kommer man aldrig vara den som är bäst. Utan det kommer alltid finnas några typer av fonder som har gått bättre det senaste året, 3 åren, 5 åren. Sen under väldigt lång tid så säger den statistiken som finns, den forskningen, att det kommer gå bättre om man investerar i fonder med låga avgifter. För att det är osannolikt att de som har gått väldigt bra under en kort tidsperiod kommer fortsätta gå bättre.
Mm.
Och den är väldigt viktig att förstå liksom, att det är mycket pengar som kan gå förlorade just om man tittar bara vad det som har gått bäst de senaste 3 åren. Den köper jag för det kommer fortsätta gå bra därför. Och så är det inte, så har alla investerat på det sättet. Mm. Utan den historiska avkastningen säger väldigt lite om framtiden.
Och ofta är det så att den som har högst avkastning senaste perioden har ofta tagit mer risk.
Mm.
Och när det vänder så är det jättesvårt att behålla det. Mm. Det är det som jag kan tycka är lite så här orättvist ibland när man blir jämförd. För jag rekommenderar alltid det så här, men köp Lysa, köp en indexfond. Och sen så blir det här, så under en period blir man jämförd med teknikfonder.
Mm.
Och jag lovar, detta är en förutsägelse som här kommer garanterat gå fel. Men om 3 år så kommer alla jämföra det med AI-fonder.
Mm.
Och så kommer man vara liksom så här, varför slår hon inte den? Nej, för att 3 år efter så kommer det vara något annat och det går inte att veta i förväg.
Nej, precis.
Men vet ni vad? Då ska ni få höra ett citat här från avsnitt 123 av Russell Kinnell som är forskningschef på Morningstar.
Mm.
Och Morningstar är ju de som delar ut de här stjärnorna som,
till olika fonder
där det är dessutom bevisat att det är liksom inget samband mellan stjärnorna och framtida avkastning. Och då skriver han så här i, liksom, de skriver detta i en rapport: "The expense ratio is the most proven predictor of future fund returns. We find that it is a dependable predictor when we run the data. This is also what academics, fund companies and of course Jack Bogle find when they run their data. We have done this over many years and many fund types and expense ratios consistently show predictive power.
Mm.
Vilket jag tycker är så här, vad är din kommentar?
Men kan du inte bara säga vad det står på svenska?
Liksom, så vad den säger så här, de har Morningstar undersökt under många perioder liksom fonder. Och så säger de liksom så att den bästa prediktorn, eller det som ger mest sannolikt, säger någonting om framtida avkastning, är fondavgiften. Liksom. Yeah. Och ju lägre fondavgift, desto bättre.
Mm.
Nej, jag kan bara hålla med. Det stämmer ju med dels så att säga, den datan som jag har tittat på.
Ja.
Men också när man tänker på det alltså lite mer logiskt. För man kan tänka på det sättet att om man har någon som i det här exemplet betalar 1% mer i avgift än någon annan, så det första du behöver göra varje år, det är ju att slå den procenten och därefter slå den andra fonden. Så det börjar alltid, om det vore ett lopp, så nästan som att om du har en lågkostnadsfond, att du fuskar lite, för du får börja hela tiden liksom 50-100 meter framför de andra, om det är ett 400 meter.
Och sen hörde jag faktiskt ett schysst resonemang av han på SVT, ekonomireportern, som jag glömmer vad han heter.
Alexander Norén.
Ja, och han sa också så här, dessutom.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och så han, om det är någon sån här förvaltare som skulle komma på något superbra sätt att slå index, så hade han ju garanterat tagit avgifter så att det överskottet inte hade tillfallit spararna.
Yeah.
Liksom, om de flesta accepterar ganska dåliga, varför skulle han eller hon ge bort mer avkastning? Vilket också var så här, ja, det är ju sant. Mm. Det har jag liksom inte heller tänkt på. Men du, jag tänker så här, är där några så här vanliga liksom så här myter eller liksom kring det här med avgift som liksom missförstånd eller missuppfattning som du skulle säga, nej men gud, jag hade velat att fler visste detta?
Nej, men nej, det är inte så mytomspunnet eller så mycket, ska vi säga. Utan det är rätt hård fakta, men som är väldigt ointuitiv och svår att stå till. Och det är väl om man ska sammanfatta det här egentligen, att jo, men avgifter, det är bara att, lite som Russell Kinnell är inne på, det är otroligt viktigt för din framtida avkastning, just för att ge bort pengar. Det är någon annan som får de pengarna i den avgiften och gör det varje år, och det är svårt att hålla koll på det.
Ja,
och det är egentligen rätt enkelt och liksom rakt fram.
Mm. Ja, absolut. Men jag skulle ändå säga så här att hellre, då, alltså så här, i valet mellan historisk avkastning och fondavgift, titta hellre på fondavgiften än på den historiska avkastningen. Men vad skulle du säga så här rimligt? Jag brukar ju alltid säga, jag har ju sagt i många år, till och med innan ni startade, så här 0,4% tycker jag är så här max vad man ska ligga. Vissa har till och med sagt så här, du har bara sagt det för att Lisa har legat på 0,4. Ja. Jag bara, nej, jag har faktiskt sagt det sedan innan. Vad tänker du?
Jag tycker det är en väldigt rimlig liksom, tumregel. Mm. Alltså att i det spannet. Mm. För att det innebär det är att om man då tänker liksom på 10 års sikt, hur mycket pengar blir det här som går till en plattform eller det finansierade systemet för att förvalta pengarna? om det blir en bit under 5%, och det är ändå rätt mycket pengar i så fall. Samtidigt så krävs det en viss avgift för att drifta plattformar. Så att jag skulle inte säga liksom att jag tycker om du kommer upp liksom för mycket över den nivån, då blir det liksom inte rimligt som är kostnadsmässigt. Nu kan vi prata om det, för att nu har man omklassificerat lite olika typer av kostnader, så man måste tänka lite annorlunda på avgifter och kostnader än man har gjort tidigare.
Men kommer vi behöva förändra, för det var en av frågan, jag tänker vi ska gå igenom det, men behöver vi förändra den här regeln med denna nya lagstiftning? Ska vi säga 0,5% framgent nu, eller kan du fortfarande säga 0,4?
Jag tycker att man kan säga, och det här blir kanske lite komplext, men om man säger hur mycket avgifter betalar jag till fondbolaget, alltså, eller till den plattform jag befinner mig på etc., då att de avgifterna är, liksom, det tycker jag är en bra tumregel, liksom att ligga under 0,4. Det som är nytt nu och som vi kommer komma in på, det är att om man vill köpa så att säga aktier eller obligationer i småbolag, eller om man vill köpa i ränteinstrument i det man kallar för developing markets, liksom i Indien till exempel. Då ska man nu framöver lägga på någonting som kallas en indirekt kostnad och en spread, som också man visar upp. Och den kan då bli något högre. Det är något man inte har separerat ut tidigare. Mm. Så att man lägger in den typen av indirekta kostnader, då kan man hamna lite över 0,4. Men om man tittar, vad betalar jag till fondbolaget, de direkta kostnader jag betalar. Ja, men den tumregeln den håller väl.
Mm. Men du, jag tänker att vi ska bryta ner olika typer av kostnader.
Ja.
Och jag tänker att jag kastar upp några avgifter, och så får du förklara vad de är och varför de är så. Och så får vi se, testar vi. Vanligaste så här, förvaltningsavgift. Det är väl den vanligaste som jag tror de flesta känner till. Hur skulle du beskriva förvaltningsavgift?
Det ska jag säga, det är den avgiften som man tar ut i fonden, av fonden, och som går till fondbolaget för att man förvaltar fonden helt enkelt. Så att det är det som blir, så att säga, en löpande, en säker intäkt från fonden till fondbolaget.
Mm.
Så om du har en förvaltningsavgift som är, säg, för det är lite enkelt, liksom 1%, så är det 1% per år som fondbolaget får intäkter av det som finns i fonden, och man får det vått och torrt oavsett hur det går för fonden. Och det har man för att täcka fondens löner i fondbolaget, för att täcka regel efterlevnad, compliance, revision, system, allt det.
Mm.
Och sen det som då blir över i slutändan blir en vinst för fondbolaget.
Men redan här skulle jag säga så här, att så kan man trilla i diket.
Ja.
För att går man in då på en nätmäklare, så står det så här fondavgift, så står det 0,44, och sen står det varav förvaltningsavgift, tror jag att det står. Eller det kanske står årsavgift. Och så är det så här 0,4. Men grejen är ju så här, jag påstår ju så här, det där är ju en halvsanning, för att jag vet till exempel med nätmäklarna så är det ju inte ovanligt att man delar den kostnaden, så att fondbolaget får ju bara hälften av den avgiften. Och ändå kallar vi det också liksom förvaltningsavgiften med, så att om en fond på Avanza kostar 1%, så tar ju ofta Avanza eller Nordnet, alltså skitsamma, men då får ju de ofta halva. Det är ju så de tjänar pengar.
Ja, absolut.
Man kan, ja, och här är det lite, och det är därför vi kommer prata lite mer om PRIP-förordningen, och därför jag tycker att den är så bra, för att den förtydligar det här lite. Och det har funnits lite historiskt lite olika sätt att förklara de här kostnaderna. Så att ofta, jag tror den kostnaden som kanske refererar till här, det är det man kallar för årlig avgift.
Mm.
Och då utöver förvaltningsavgiften, om du har till exempel fond i fonder, där det investeras i fonder, det finns en ytterligare kostnad, då brukar man plussa på den till förvaltningsavgiften för att få årlig avgift i det. Så att det är en liten, så att säga, en skillnad där helt enkelt.
Men för det kallar man väl ibland för så här plattformsavgift, har jag för mig. Eller distributionsavgift, eller var det någon som tror jag kallade det?
Det kan vara så, för att, och det här ser lite olika ut på olika ställen, men som det ofta är, att om du är en distributör av fonder, så behöver du ha ett sätt att få din verksamhet att fungera, och det finns då olika sätt att ta betalt. Men det vanligaste sättet att få betalt, det är att man betalar en distributionsavgift på den plattformen. Så då får man ta från fondbolaget och se om att här är våra intäkter. Mm. Man har fått det från förvaltningsavgiften och sen har man en kostnad för att distribueras som då är den provisionen som betalas tillbaka.
Mm.
Och här tycker jag att det har blivit liksom väldigt mycket tydligare och bättre över åren. Så nu ofta på, jag vet inte, kan inte säga det på alla delar, men just på, liksom, på nätmäklarna så brukar det vara rätt tydligt vad som är deras del.
Mm.
Så att det har, vi har gradvis liksom en förbättring hela tiden tycker jag i transparensen. Kring avgifter. Mm.
Sen kommer ju nästa som är så här ofta som man inte tänker på, men växlingsavgifter.
Mm.
För de vet ju att ni drabbas av.
Ja.
Och ofta till exempel på nätmäklarna så är det inte ovanligt att de är 0,25. Alltså 0,25%. Och då tas ju de ofta både vid köp och sälj.
Mm.
Så köp till exempel ett amerikanskt värdepapper eller ett värdepapper i en annan valuta än svenska kronor så betalar 0,25.
Mm.
Någon kommentar kring det?
Det är viktigt att hålla koll på, speciellt om man investerar internationellt. Det var därför jag var inne på att om du bara vill så att säga, minimera dina avgifter, då är det bra att bara köpa i Sverige, för då får du inga växlingsavgifter överhuvudtaget. Vi försöker optimera de här växlingsavgifterna.
Vad betalar ni i växlingsavgift?
Det varierar lite, men det är några baspunkter mellan köp och sälj som det rör sig om. En baspunkt är 0,01%, så vi försöker förhandla upp det här och få det så billigt som möjligt, och det är också sen en fördel när man handlar som vi gör, för då handlar vi miljonbelopp varje tillfälle och då är det lättare att förhandla ner de avgifterna än om man köper
för att valfritt för 1,000 kronor,
ja,
på Avanza.
Ja, då är det svårare att förhandla dem. Och, men den här avgiften är lite annorlunda, för att jag skulle säga att det här blir mer av en här måste man vara med lite, för att det är lite mer av en indirekt avgift. Så att om man tänker på en direkt avgift, det är någonting du kanske, du köper en aktie, du betalar ett courtage. Då kan du se exakt liksom vad den avgiften var så att säga i kronor. Här tas avgiften, det är inte så att du säger, men om du vill handla en valuta, då det kan variera, så det kan vara en fast summa. Men det kan också vara vad man säger mellan en bid-ask spread.
Mm.
Så att det är någon som säger att jo, men jag är beredd att sälja den här valutan till dig för 10 kronor. Men om jag köper den av dig så köper jag den för 9,98.
Ja, men det är det typ, om man är utomlands och så går man förbi ett växlingskontor,
ja,
så har de alltid så olika kurser om du ska sälja dina svenska pengar.
Ja. Mm.
Och de tjänar alltid pengar.
Och då tar man betalt i och med hur långt man sätter dem från varandra.
Ja.
Så på det sättet och det är det man kallar för liksom en köp-sälj, säger man ofta, man säger ofta engelska, bid-ask spread.
Mm.
Och då tar man betalt däremellan.
Mm. Men jag tänker så här, om vi backar ett steg så är det ju så här, så här tänker jag,
ja.
Jag kanske tänker fel. Men om jag till exempel ska köpa, om jag inte nu, jag har min lek- och lärhink bredvid mina dyserpengar, så går jag in på Avanza eller Nordnet och så ska jag köpa en amerikansk ETF. Och så ska jag köpa den för 10 000 kronor.
Mm.
Så kommer jag först betala då, vad blir det, 250 kronor i växlingsavgift. Nej, jag pallar inte matten. 10% är 1000 kronor, 1% är 100 kronor. Ja, men det blir 25 kronor.
Mm.
Då kommer jag betala, så på den här 10 000 kommer jag betala 25 kronor växlingsavgift. Och detta tänker jag är viktigt, för köper man då till exempel en fond som har en avgift på 0,10. Men sen så gör du både en köp- och säljtransaktion inom samma år. Ja, då har du betalat 0,5% bara i växling.
Ja.
Mm.
Och det påverkar ju definitivt liksom avkastning. Och det tänker man inte på. Och den räknas ju inte med, den syns ju inte i någon avgift. Någon avgiftssammanställning.
Det gör det nu, och det är det som är bra med den här nya förordningen.
Så att även om jag ska köpa så kommer det stå så här, okej, men den kostar 0,10, men när du köper den så kommer det ske en växling, så då kostar den 0,35.
Nej, vi kan,
eller dess interna när den handlar i Brasilien.
Det kommer finnas, det finns en ny rad som heter transaktionskostnader.
Ja. Men är det mina transaktionskostnader eller dess?
Ja, det är fondens transaktionskostnader.
Precis, så då kommer dess, när den köper de brasilianska papperna,
ja,
så kommer det vara redovisat.
Ja.
Men det kommer fortfarande inte vara redovisat mitt insteg in i den fonden.
Nej, och det är för att den fonden, om man ska säga, titta lite på hur den fondbolaget tänker, så är ju att den säger att, men om du vill bli andelsägare i den här fonden, då måste du köpa det. Och så kan det finnas olika andelsklasser, så du kan välja om du blir andelsägare i svenska kronor, i euro eller liknande. Där väljer man alltid i Sverige med svenska kronor. Så du sätter in svenska kronor, sen kommer pengarna in i fonden. Och en fond kan man säga, det är ju ett antal så här gemensamt ägda konton där du får en rätt till en andel där i. Så att vad som händer där innan pengarna kommer in eller hur du
valutaväxlar. Ja, det kan inte de påverka.
Det bryr sig inte de om, och det är därför som vi har byggt upp det på Lysa. När du är svensk kund, när du sätter in liksom pengarna, så sätter du in dem i en svensk andelsklass. I då Lysas fonder, och sen går de fonderna ut i världen och köper. Och sen när vi gör det, då kan vi poola alla transaktioner, så vi alltid ser till att det är miljonbelopp vi köper för. För då får vi ner transaktionsavgifterna. Där. Så det är en del, så att säga, hur det, och kanske därför man är lite nördig, för det påverkar väldigt mycket saker som är uppsatta hos oss också. Att få bort, klart, eller få ner avgiften så effektivt som möjligt.
För att det där tänker jag, och det är ju detta som gör att det blir liksom snabbt komplext. För jag behöver hålla koll på liksom så här, min sida, deras sida. Ja. Och hittills, så till exempel, många har ju inte tänkt på att jag betalar en växlingsavgift. Och sen tänker ju inte många på att fonden i sig, han behöver ju också tänka på så här, okej, vilka växlingsavgifter har vi? Eller liksom courtage, eller det som vi också kom in på där med spread. Alltså, vad är skillnaden mellan köp- och säljkurs? Och det, om jag inte minns fel, så har ju inte fonder heller behövt redovisa spreadkostnader.
Nej.
Inte bara på valuta, utan när de köper ett papper så är det så här, vissa som är så att nej, men du kan köpa den för 10 kronor, men de som vill sälja vill bara sälja för 10,50.
Precis.
Då är det ju liksom ingen balans.
Nej.
Och då är det ju en spread däremellan. Och det har man inte behövt, om jag har förstått det rätt.
Det stämmer precis så. Så att, så att om man tar liksom ett steg tillbaka, så finns det väldigt mycket olika dokument när man köper en fond. Men ett nyckeldokument, det är det man i Sverige kallar för fondfaktablad, KID. För om man är utomlands. Men fondfaktabladet har sett ut på visst sätt och varit uppspesat då med kostnader på ett visst sätt. Och nu har den här nya PRIP-förordningen som står för Package Retail Investment and Insurer Space Products. Så liksom, EU älskar sina förkortningar. Du har liksom MIFID, du har PRIP, du har UCITS, AIFMD. Det känns liksom supertråkigt. Men det som är bra med de här förkortningarna är att de bidrar till en mer harmoniserad och mer transparent finansmarknad. Så att de här förkortningarna, de är väldigt bra, men sen blir det rätt komplext rätt snabbt. Och där behöver man nu sätta upp kostnader. Det finns lite olika delar i den här PRIP-förordningen, ska man säga. Men om vi ska fokusera på det som jag tycker är mest intressant och spännande, då är det liksom den här kostnadssidan som man nu sätter upp på ett nytt sätt. Jämfört med hur det har sett ut tidigare.
Och vad skulle du säga är de stora skillnaderna då?
Det är just att man tar med transaktionskostnader på ett annat sätt än tidigare. Och det gör att vi har suttit och estimerat dem för fonder som vi har investerat i. Våra kunders medel tidigare, om det är liksom Vanguard eller om det är BlackRock eller vad det är. Och har förut en diskussion med dem. För att, men det har inte funnits så att säga enhetligt. Utan nu finns det ett enhetligt sätt för transaktionskostnader. Och man har också tagit med de här spreadkostnaderna. Vilket gör att om man tittar på den totala kostnaden för alla fonder som redovisar det här nu, i princip har ju gått upp i Sverige. Därför.
Ja.
För att man lägger på de här extra kostnaderna.
Men det där är viktigt också, tror jag. Återigen det som blir lite klurigt, för att jag kommer inte betala mer idag än vad jag betalade igår.
Nej.
Men det kommer, när jag tittar på siffrorna, så kommer det se ut mer, för att nu är ju allt transparent.
Ja.
Innan blev ju det bara i form av lägre avkastning.
Precis, så det här är ju inga nya kostnader. De här transaktionskostnaderna, både direkt och indirekt. Men det är att de inte varit uppspesade på det här sättet tidigare, som de nu blir. Och det är någonting som i grunden då är väldigt positivt. Man får ha lite tunga rätt i mun när man tittar på dem för att förstå lite vad det är, för det finns två olika typer. Som jag ser på det då, de här direkta kostnaderna som är courtage till exempel. Det finns en del som betalar provisioner eller andra, men framförallt courtage. Och sen den andra delen, man kan säga det här, väldigt synliga, du får en nota på det, du kan titta på alla noter i slutet av året. Nu pratar jag för fondbolaget, inte för kunden, men du kan liksom summera upp det fondbolaget. Så här mycket har vi betalt i courtage, och sen kan du ha det i årsredovisningen på fondbolaget. Sen har du den andra kostnaden, så här, men vad var spreadkostnaden? Och som vi estimerade, så är det spreadkostnaden som är den största delen av de här nya transaktionskostnaderna. Den är nog uppåt 80-90% av det som totalt står under transaktionskostnader. Och det är mer, men hur effektivt köpte man och sålde den här aktien, obligationen, valutan, ETF:en inom ramen för fonden? Och då tittar man vid varje transaktion, så har man det man kallar för ett ankomstpris, som är precis när man tittar, om man har tittat på en aktie eller varit inlåsen, men precis som en valuta kan man säga, men jag är beredd att köpa den här. Det finns ett köp och sälj spread, så att okej, men jag vill köpa en aktie av företag X. Ja, men du kan köpa den för 100 kronor, men om du vill sälja den, då får du sälja den för 98. Och sen finns det en viss volym tillgänglig vid varje sån här punkt, så det kanske är någon som är beredd att sälja för 100 kronor 5000. Och då säger man att ankomstpriset är snittet mellan 98 och 100, så 99. Och hur effektivt, hur långt över 99 var du tvungen att gå för att få tag i de här aktierna som du ville ha.
Mm.
Och det blir då en extra kostnad. Så att det är en väldigt annan typ av kostnad kan man säga på ett sätt än den här direkta courtagekostnaden. Men det säger någonting om effektiviteten i handeln. Och det finns många aktörer i finansbranschen som får betalt inom den här bid-ask-spreaden. Om du till exempel är en market maker. Nu är verkligen ner på de här nörddelarna. Så det är väldigt bra ändå att ha den och se den.
Vad tänker du, Karin?
Jag vet inte. Nej. Tittar du på mig?
jag tycker detta är spännande.
Jag måste lyssna här nu och förstå detta. Och så bara,
ja, men jag
tycker inte det är så lätt.
Nej, det förstår jag. Och det här är väldigt liksom...
Men så att, men jag tänker om vi tar två steg tillbaka. Alltså, ett steg tillbaka och sen tar två steg fram. Så upplever jag så här. Ja, men det blir inte högre avgifter än vad det var tidigare.
Nej,
det är nummer ett.
Nej, det förstår jag.
Ja. Mm. Nummer två, det blir tydligare redovisning av de här avgifterna. Mm. Nummer tre, så skiljer man på direkta och indirekta kostnader. Så
det är ett sätt som jag gör.
Ja. Och där tittar man på så här, okej, men vad betalar jag för att genomföra affären? Att någon köper, liksom att jag skickar ut någon och så säger de så här, okej, men vi tar 100 kronor för att genomföra affären. Men sen ska du ju dessutom titta på vilken nivå genomför jag affären. Och då är vi tillbaka på den där tavlan när man är utomlands och tittar på valutorna. Och nu pratar vi inte om valutorna, utan nu pratar vi om enskilda aktien. Att så här, nej, men till exempel Patrik kommer och jag ska köpa 1 miljon aktier.
Mm.
Ja, men då finns det bara liksom på det braiga priset, så finns det kanske bara 500 000 aktier. Sen får man betala mer för de resterande 500 000.
Yeah.
Och då får man ju betala mer eller mindre liksom runt det här. Och innan har man inte behövt redovisa detta.
Nej, men varför vill man nu göra det då?
Ja, för att man kommer till exempel kunna se så här, vem slarvar, vem är duktig på det. För någon som är en dåligt implementerad fond kommer ju betala mer. Och detta är ju direkta pengar jag inte får något värde för.
Så jag vill ju precis... Men är det för investerarens skull, eller är det liksom mångfacetterat
varför man gör det? Det är väl för att det ska bli mer rättvist att jämföra, tänker jag.
Ja, precis. Och då blir det en extra fond, blåslampa bara, för nu kan man se tydliga transaktionskostnaderna, vad de är för någonting, för att se hur effektiv är den här fonden när den handlar.
Mm. Och vad man kommer väl märka nu, gissar jag, är det inte så att där är vissa som har simmat utan badbrallor? Liksom att komma och stå där med brallan, med rumpan bar och vara så här, shit, nej, men de var inte så effektiva. För jag tänker så här, för detta fattar jag ju inte från, när var det, corona 2021?
Mm.
När det skett sig liksom där under våren och man inte fick ut, liksom vi hade Spiltans räntefond som bara låste allting, så man kunde inte få ut pengar från Avanza, ni blev ju också påverkade och massa andra. Och då var så här, då lärde jag mig att tydligen mycket av handeln med räntor i Sverige, där är ingen automatisk marknadsplats, utan det är så här folk som ringer till varandra och liksom sätter de här priserna själva. Så att om jag ska gissa, så skulle jag väl säga så här, till exempel att räntefonderna borde ju se mycket dyrare ut, eftersom de jobbar på en mycket mer ineffektiv marknad. Kan man säga så?
Ja, så kan man...
Hängde du med?
Ja, och så blir det också. Om man tittar, sen beror det lite kopplat till om det är så att man har globala liksom statsräntor, ja, men då är det en lite mindre så att säga spread, transaktionskostnad. Mm. Om det är så att man har företagskrediter, kanske speciellt om man liksom så blir de dyrare.
Mm.
Därmed, ju mer man kallar det för high yield högavkastade, så ser man att spreaden är högre. Och det är ofta för likviditeten, alltså tillgängligheten är sämre, och därför blir de här spreadarna. Så jag tror liksom en snittspread, när vi tittat på, vi har tagit in och tittat på all data som finns i Sverige, så är en snittspread på en fond som distribueras i Sverige som håller på med räntor ungefär 20 punkter.
Så att min gissning är så att typ räntefonder borde idag öka med typ 0,2%.
Om man tittar liksom den totala kostnaden som bara summerar upp alltihop i fondfaktorbladet, så ungefär det i snittet.
Ja. Hur ser det ut för andra fonder, aktiefonder och indexfonder?
Jag skulle säga för aktiefonder generellt sett så ligger det inte så mycket under 0,2 utan ungefär 0,17 ungefär.
Ja.
För indexfonder så brukar det vara betydligt lägre som det rör sig om, utan där kanske det är 0,05, alltså 5 baspunkter ungefär. Och då beror det lite på hur bred indexfonden är. Är det så att den bara investerar i Sverige så brukar det vara lite lägre. Om det är så att den investerar i USA så är det lite lägre. Om den investerar globalt, då är det lite högre.
Så man kan tänka så här, att en fond som typ förra året, eller som man är van, tänker så här, den har kostat 0,2, ja, då kommer den kosta 0,25 om det är så här global indexfond.
Så den kommer att öka i kostnad?
Men du kommer inte betala mer än vad du gjorde förra året, för förra året hade den samma kostnader.
Du såg inte dem.
Nej, för det fanns inte ett krav på att rapportera avgifter på det sättet. Så att det vi har gjort liksom historiskt, då har vi haft liksom en rad med transaktionskostnader, och sen har vi tittat på vad våra fonder betalar för transaktionskostnader. Det som är nytt nu för oss är att vi får tillgång till även underliggande, vad har Vanguard betalt för transaktionskostnader, vad har BlackRock betalt för transaktionskostnader på ett strukturerat och enhetligt sätt. Mm. Den datan har inte varit det på samma sätt, man har inte kunnat hitta det i de fondfaktabladen. Och därutöver så finns det också då en metodik som är rätt omfattande som säger de här indirekta transaktionskostnaderna, spreadkostnaderna, hur man ska räkna ut dem. Så det kan man göra också. Så att du får hela den här bilden tillsammans. Så för mig är det väldigt bra, för det gör att det är väldigt svårt för mig att tänka på någon. Jag tycker att man får en väldigt bra överblick på liksom de kostnader som finns. Det blir ett annat mått på effektivitet i fonderna som man kan använda i sitt urval. Och jag tycker att med det här så fångar man en tydlig helhet på alla kostnader och avgifter i fonder.
Ja, men, och det gör man i hela EU?
Ja, det gör man i hela EU.
Gör man det någon annanstans i världen också på det viset?
Nej, nu är det ju så att när du tittar, för mig vetligen så är det här, gör man inte det i USA. Nu har inte jag jättebra koll på det, för att när man säljer de här produkterna till europeiska investerare, då vill man att de ska vara, i vi i alla fall, UCITS produkter. Så vi har inte så jättebra koll på vad som finns i andra delar av den anledningen. Mm. Så jag vet inte exakt, men jag tror inte att någon annan gör.
Men till exempel så här historiskt, när jag har jämfört er, så har jag gjort en egen så här 100% aktieportfölj som vi har i forum. Så här bas, vi var så här, vi ska se om vi är lika bra som Lysa. Mm. Och då fick vi ihop en portfölj typ för 0,3, och sen såg vi att om man hade 100% aktier och så var det 0,33 ish. Kommer er så här 0,33 nu öka? Eller liksom, jag brukar ju säga snitt, man ska tänka på är 0,4.
Det kommer att göra, för att det som kommer vara nytt nu, att de här transaktionskostnaderna som påverkar så att säga, våra fonder kommer vi lägga på också.
Mm.
För våra aktiefonder, och det ska jag säga, det här kan ju ändras över tid, för det här är ju estimat, så om någon lyssnar på det här om ett år, då kan de här siffrorna se lite annorlunda ut. Jag tror inte de kommer skilja sig så mycket. Men då har vi mellan 0,02 och 0,06 i transaktionskostnader om man tittar genom vår fond, underliggande fonder, direkta och indirekta kostnader.
Mm.
Beroende på om det är hållbart eller om det är brett, om det är Sverige.
Så worst case är att ni kommer öka på pappret med 0,06.
På aktiesidan.
Ja.
På räntesidan är det lite mer, speciellt om man tittar på hållbara fonderna. Så att och där ligger det mellan 0,09 och 0,16 om man räknar in den totala avgiften, eftersom det är lite högre på räntor. Så under snittet, vad det ligger i Sverige och internationellt, men det blir liksom en högre siffra totalt. Ja. Mm.
Så vad kommer vara max man betalar hos er?
Så på aktiesidan, om man kör liksom 100% aktier, då kommer man ligga under den här 0,4. På räntesidan så kan man komma upp till, om man ska jag säga, det är nästan inga kunder, som det är väldigt få kunder som har liksom 100% räntor i just den här hållbara portföljen, men då kommer man upp om ungefär 0,55 i totalt.
Ja. Okej. Mm. Ja, men bra.
Kan man väl säga också att om man vill veta exakt hur det påverkar eller hur det ser ut för ens eget sparande, så finns ju det i inloggat läge på Lysa.
Vad tänker du, Karla?
Förlåt. Jag tänker inte så mycket, jag bara försöker hänga med här.
Men det här är
ett nörderi.
Ja, men det går.
Ja, det går.
Men just de här, ska vi säga, just de här transaktionsavgifterna, de är det är rätt komplext, och man måste nästan, för att förstå exakt hur det går till, så behöver man egentligen sitta i branschen. Och jag tror att om man tänker lite som sparare, då är det jättebra, för att då kan man tänka att okej, men det finns transaktionsavgifter. Jag har ett hum om vad de här transaktionsavgifterna är för någonting. Man kan tänka på den här valutatavlan som är köp och sälj. Man kan tänka på courtage man betalar. Men, och sen kan man tänka på att jag förväntar mig att de som förvaltar mina pengar ska jobba med det här aktivt för att göra det här så bra som möjligt.
Mm.
Och, men du behöver inte... Annars är det lite mer kuriosa, så att säga, om du sparar på i fonder på det sättet. Jämfört med om du skulle handla själv, då gäller det att vara lite mer, så att säga, ha koll på de här grejerna.
Mm.
Och jag tror det är så många som tänker på spreadkostnader om man sitter och handlar själv.
Nej. Men jag tänker så här, hur kommer finansbranschen, för få branscher är så kreativa som finansbranschen, så hur kommer man fuska med detta?
Fuska det... Det är ett väldigt starkt ord.
Hur kommer man vara kreativ?
Det är väl det som kan vara problemet, och vi får ju se hur det här spelar ut sig. Och det gäller ju att man är på bollen, helt enkelt. Och, det är rätt komplicerade förordningar, det är rätt komplicerat om man handlar, det är väldigt mycket data, det finns bedömningar i det här. Så jag tror det kan finnas en period nu innan det här har satt sig, där olika fondbolag gör olika bedömningar kring vad deras indirekta kostnader är.
Mm.
Och det är väl det som är... vi får se hur det utvecklar sig, men det kan finnas att... För om det finns ett estimat bedömningskomponent som är kopplat till de här indirekta kostnaderna, just eftersom du inte får den här tydliga notan på det, utan det på sin natur så behöver du estimera mer. Så är inte säkert att alla estimerar på samma sätt.
Nej, är vi där Turkiet går in till den här handlaren, så kommer vi gå in och göra båda två samma affär, och så kommer jag tycka så här, fan, jag gjorde en svinbra affär. Ja. Och du kommer tycka så här, han, den jäveln lurar mig.
Ja, men det kan vara så att... du har en fond som har 300 innehav.
Ja.
Och sen så handlar du liksom den fonden 200 dagar om året, helt enkelt. Det är alltid lite så här svårt. Mm. Så att det blir ju liksom 3 000, 30 000, 60 000 transaktioner.
Mm.
Och de 60 000 transaktionerna ska du alla spesa upp. Och du ska säga exakt den tidpunkten, vad var bid-ask-spreaden?
Mm.
Och du ska jämföra ditt ankomstpris, som vi pratade om tidigare, mot slutpriset. Och sen ska du summera upp allt det här för att få liksom en total spreadkostnad. Så att det är en väl, och det finns bra, så att säga, det är så här man ska arbeta som ett fondbolag, eller om du är en pensionsinvesterare, försäkringsbolag, för att du ska hålla koll på dina transaktionsavgifter och hur mycket försvinner. Men det är ett otroligt stort arbete som ligger bakom det.
Ja.
Liksom för att få den datan, och datan är inte alltid heller jättetillgänglig. Just eftersom om du befinner dig till exempel på en utvecklingsmarknad. Så säg att du köper det här i Brasilien, en aktie. Och då är det inte bara vad du köper av spreaden, för att du måste också veta vad är orderdjupet.
Mm.
Så att det finns tillräckligt mycket där. Så att det blir väldigt komplext väldigt snabbt.
Mm.
Men det är väldigt bra att man gör det. Men det är därför jag säger att det hade varit trevligt att se de här direkta avgifterna, indirekta avgifter, totala transaktionsavgifter. För då har du haft de hårda, de lite mjuka som säger väldigt mycket, och sen totalen.
Mm.
Istället för att ta ihop det till en. Så det är väl, om jag hade fått önska, så hade man gjort det. Bara för att man sitter och analyserar olika fonder.
Ja,
Vad tänker du själv om EU, alla de här lagstiftningarna som har kommit de senaste åren, får man väl säga ändå,
ja,
inom finans? Alltså är det en bra grej väl?
Jag tycker att
förutom att vi inte får köpa amerikanska fonder. Ja. Det var en dålig grej.
Jo, men man, vad vill det, man i EU? Ja. Liksom, vill man att det ska bli mer transparent?
Ja, och man vill att det ska bli... Alltså det finns en... Man finns ett övergripande mål med EU som är att man ska... Som vi får se om man någonsin kommer till. Men det är att man vill ha en kapitalmarknadsunion. Och det betyder att vi har inte en svensk kapitalmarknad, en norsk kapitalmarknad, en tysk. Utan vi har en stor kapitalmarknad där företag kan få finansiering från olika europeiska länder. Och finansiella bolag kan sälja sina tjänster till olika europeiska länder. Det är över landsgränserna. Det är någonting som är jättepositivt i grunden. För att det som tenderar att hända annars är att vi har så små hemmamarknader. Så att först måste du bygga ett framgångsrikt bolag i Sverige. Sen måste du hoppa över till andra länder och där börjar du om egentligen från noll i de länderna. Och så måste du bygga i det landet och sen till nästa land. Samtidigt som du har amerikanska stora bolag som har en jättestor hemmamarknad, bygger upp stora bolag och sen kommer de att ta Europa.
Mm.
Och sen är vi för små och fragmenterade. Och därför finns det en bra idé att ja, men vi kan utnyttja att befolkningsmässigt så är vi större än USA. Och därför kan man bygga upp europeiska bolag. Och det är viktigt för också... i framtiden liksom att ha en exportindustri för att kunna bygga stora svenska bolag liksom inom finans. Så det tycker jag är jättepositivt. Sen att man lägger på olika krav för att höja transparensen kring avgifter, det är också jättepositivt.
Mm.
Här kan man ju tänka sig att nu i Europa, och jag ska återigen säga, jag vet inte exakt hur man gör i USA, men jag tror inte man visar indirekta transaktionsavgifter. Så att i Europa så har du en fond som du lägger på massor med olika avgifter. Sen ställer du den bredvid en amerikansk fond som har samma avgift som kanske är ännu värre. Men de bara redovisar en subdel av det.
Mm.
Då har du väldigt olika spelfält. Så på det sättet så är det väldigt positivt att du kan jämföra alla fonder på samma basis. Och för det behöver du ha lagstiftaren som säger att det ska se ut på ett visst sätt.
Mm.
Så att det, annars är det lätt att gå fel i tanken.
Yeah.
Och nu får man ju tänka också på... När man tittar egentligen, är det, om man går till en bank eller nätmäklare som har implementerat och man visar totala avgiften. Ja, men hur jämför jag det mot någon som kanske ställer upp det på ett lite annorlunda sätt? För det kommer se likadant ut i fondfaktabladen, men inte säkert det ser exakt likadant ut på olika plattformar.
Mm. Exakt.
Och det hade kunnat... Och att försöka få det så enhetligt över länder som möjligt, eller åtminstone enhetligt i Sverige.
Det för det där har ju varit jättestökigt. För jag vet till exempel, Avanza har ju redovisat avgifterna på ett annat sätt än Nordnet. Så att jag har ju haft hur många frågor i forumet som helst. Varför står det olika avgift på Avanza och Nordnet?
Mm.
Liksom. Och det är ju inte...
Nej, man fattar.
Det är ju inte helt trivialt.
Nej.
Snyggt! Jag tänker så att vi har pratat över en timme igen om avgifter. Hur är det någonting som vi borde ha frågat? Eller något som vi missat totalt, tänker du?
Nej, alltså det är avgifter är ett väldigt viktigt ämne.
Mm.
Sen börjar man liksom övergripande så det som gäller att hålla koll på liksom vilka avgifter betalar jag, hur påverkar det mitt sparande framgent, hur påverkar det incitamenten för den som jag betalar avgifter till. Sen har vi nördat rätt mycket
på den kring nya
lagstiftningen som jag tycker är jättespännande. Där kan man då säga att det är bra att veta om att det finns en spread avgifter.
Och att det kommer att se, jag tänker så här, att den behållningen där, så här, det kommer att se dyrare ut. Det kommer att se ut som att alla fonder har höjt priset.
Ja.
Men de har bara blivit tydliga. Du kommer inte betala mer än vad du gjorde förra året.
Precis. Så det är... Så att det, det är bra att ha med sig det också.
Ja. Mm. Och då skulle vi kunna förändra vår tumregel från 0,4 till 0,45-ish. Så har man tagit höjd för transaktion.
Men... Beroende, för där blir det ju lite svårare. Det är lite beroende på vilken fond det är. Så jag tycker fortfarande det är rätt bra tumregel att ha kvar. Så jag tycker inte man ska ändra det. Men sen, om man tittar till vad betalar man till fondbolaget. De här, i termer av avgifter, förvaltningsavgifter, hela Tutti, hela den grejen. Sen så kan det se lite annorlunda ut med transaktions... kostnaderna. Men, så att där kan det då bli något högre.
Ja, men bra. Du, en annan sån diskussion, vi har haft en jättelång diskussion med lite glimten i ögat, så var så här, men ska inte Lysa skaffa en aktiefonddepå?
Mm.
med liksom att då tänker folk att ja, men nu när räntan är hög då kommer ISK och skatten bli hög och då vill jag inte betala så hög skatt och då vill jag hellre betala aktiefonder på eller ha en aktiefonder på, ja. Välja själv. Och jag lutar väl åt lägret i forumet med Naita och andra som säger att det, även om statslåneräntan går upp så kommer det fortfarande vara lönsamt med ISK. Vad tänker du?
Det finns ju, ja, men så blir det liksom för att det beror på vad du kan förvänta dig för avkastning på dina obligationer. Och nu befinner vi oss i en sån miljö där en förväntad avkastning på obligationer är betydligt högre än det var tidigare. Och det gör att den här schablonskatten på ISK kan gå upp som den har gjort, men det är fortfarande lönsamt.
Jag tror 0,8, är det inte 0,8 för 2023 tror jag att den är. Så att jag tror brytgränsen idag är 3%.
Och en aktiefond på är den?
Då är det 30% på vinsten.
Ja, precis, ja.
Men då är det också lite andra. Så att,
plus 0,12% i årlig fondskatt.
Ja, så att om vi... så att det är... Så man kan säga att om man tittar liksom på att man har investerat i aktier och obligationer med de förväntade avkastningar där vi förväntar oss att det ligger framöver, då är fortfarande ISK bättre än en aktiefond på. Ja, jag såg lite den diskussionen och där hade man diskussioner men på fondbolag där, eller fondbolag på företag där tillhandahåller vi en depå eller kapitalförsäkring. Ja. Men där är det lite annorlunda för att där kan det vara så att ett företag kan ha förlustavdrag.
Ja.
Och då kan det vara så att det är bra att ha de pengarna på, om man bara tänker från ett skatteperspektiv, då kan man vilja välja att ha det på en depå för att använda det mot de förlustavdragen och inte bli schablonbeskattad.
Ja. Jag tänker vi har bara 3 minuter kvar på inspelningen och min kamera lägger av. Har du något nytt sånt här sämsta rådet till finansbranschen?
Sämsta rådet till finansbranschen? Ja, men det skulle väl... jag skulle väl kanske säga att det är annorlunda nu än det har varit tidigare. Och därför på något sätt så behöver man ändra om i sin portfölj.
Mm.
Det är ju ofta så att nu i samband med att... Det är lite högre inflation och det är väldigt, alltså vi står inför en väldigt utmanande situation när man från regeringshåll förutspår en recession de närmsta 3 åren. Och det gör ofta att man får artiklar som säger att så här bör du göra nu, baserat på det som har hänt nu. Och då är ju problemet att det brukar vara för sent, som det är den här gången också. Och så länge man kan vara uthållig i sin strategi så är det bättre att sitta still i båten, liksom att man styr ränta uppe på 3,5%. Det är ingenting som är ovanligt i ett historiskt perspektiv överhuvudtaget. Så att... det.
För att citera Jack Bogle. Bara sitt där. Gör ingenting. Gick den hem?
Ja. Man brukar säga don't just sit there, do something.
Och han säger just sit there, do nothing.
Ja. Det var bra.
Ja, då fick jag till det. Så här skönt i slutet.
Ja.
Patrik, ett fantastiskt stort tack som vanligt.
Tack själva, jättetrevligt.
Och tack för jobbet du och dina kollegor gör med Lysa. Vi är ju fans, som du vet. Tack.
Tack så mycket.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.